Varmt välkomna hörni, det är fredag, det är dags för ett nytt avsnitt av Penserpodden. Vi brukar ju släppa det här på torsdag i vanliga fall, men vi hade bolagsdag här under gårdagen, så det var fullt upp. Nu är det fredag och nu kommer ett välväntat avsnitt. Och jag säger välkommen in i studion, Robert. Hur gick det här under gårdagen?
Tack Alexander, det gick jättebra. Vi hade ett 30-tal bolag här och spännande som vanligt.
Ja. Tillbaka nu. I Pensers lokaler.
Ja, verkligen. En sista gång. Ja. Nästan. Men det går ju mot sitt absoluta slut. Och sen så kommer framtida bolagsdagar att hålla till i Carnegie Hall. När vi inte åker utanför Stockholm. Vilket vi gör nästa vecka på torsdag. Mm. Till Malmö och har en småbolagsdag där med 14 bolag och efterföljande middag. Och där kan man faktiskt, om man finns i Skåne eller nära Malmö, höra av sig till Ellen på Carnegie. Ellen Mjön, om man är intresserad av att komma, för att jag tror faktiskt att vi har några platser öppna och kvar för de som vill.
Bra. Då kan man höra av sig till Ellen. Vill man se gårdagens bolagsdag så ligger ju den på Penser Play på YouTube.
Ja, den, åtminstone så kommer den att ligga där. Jag tror inte att den ligger uppe än, men den kommer att ligga där.
Jag skickade in på livesändningen i alla fall, men den kanske klipps till lite sen.
Den klipps lite grann.
Ja. Härligt. Nog om detta, vi har ett spännande avsnitt här. Vi ska prata en hel del bolag, så jag säger välkommen in i studion också, Hjalmar.
Mm, tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Det är bara bra, tack. Bra bolagsdag igår och finns mycket där att gräva i, som vi kommer komma tillbaka till. Vi hade ju bland annat då Björn Borg här som vi kommer att djupdyka i lite framöver. Prata lite klädbransch generellt kanske.
Ja, men låt oss hoppa rakt in i det. Det finns ingen anledning att dra ut på det. Björn Borg.
Ja.
Ska vi börja någonstans med investeringscaset, Hjalmar?
Ja, vi kan väl göra det. Jag tänker vi tar först en ögonblicksbild av lite hur marknaden ser ut. För att jag tycker att det är viktigt att ha med sig när man kollar på den performance som Björn Borg redovisade här i Q4. Det är väl ingen nyhet att konsumenten är ganska liksom ansatt just nu av jättemånga faktorer. Vi såg klädhandeln som helhet mot slutet av 2023 växte låga ensiffriga tal. Och kollar man då i reella termer så är volymerna förmodligen då ner. Givet att det finns en inflationskomponent i det där. Bryter man ner och kollar lite kanalmässigt så ser vi att även om online som över en längre period har varit tillväxtdrivaren så kanalmässigt, det vill säga att butiker är på strukturell decline, så ser vi att online för helåret också ligger kring 0%. Så att det är en ganska intressant aspekt att ha i åtanke. Sen så kan man kolla på olika aktörer inom fältet och se att lite hur man förhåller sig till strategiska frågor som ska man gasa under Black Friday, ska man jobba på att bibehålla marginal och så. Det påverkar ju de siffror man redovisar. Vi har ju sett att generalister som till exempel Boozt har redovisat väldigt bra siffror. Så finns det andra aktörer som kanske är lite mera åt det fysiska hållet. Ett XXL, vi har onoterade bolag som Intersport och Decathlon som har haft fysiska butiker där det inte går fullt så bra. Då. Individuella skillnader finns, men den övergripande marknaden ligger kring 0-1% i Sverige då, i nominella termer.
Just det.
Så då, med det kan man dra... Eller du drar slutsatsen att konsumenten mår inte, det är liksom inte 100 poäng på hur konsumenten mår just nu.
Nej, men det är ju den slutsatsen man får dra. Sen så är ju det här då siffror för Sverige. Många av de här företagen är ju såklart, ja, de kan vara nordiska och man kan sälja till andra delar av Europa och så också. Men det är ju inte jättestora så avvikelser där heller, utan det är ju en tuff konsumentmarknad man möter.
En lite intressant reflektion, jag vet inte om den betyder någonting, men jag lyssnade på radion i morse och då hade boprisindikatorn precis kommit ut och den indikerar ju för första gången på länge en rätt okej volymuppgång när det handlar om transaktioner. Jag tror att den var plus 10% i februari och priserna rörde sig lite grann uppåt mellan 0,5 och 1%. Det kan ju vara en liten indikation på att det börjar röra sig lite grann i samhället, och det skulle ju kanske kunna spilla över på hur konsumenten agerar också.
Ja, men såklart, när man pratar väldigt liksom övergripande, så är det ju realekonomiska faktorer som driver konsumtionen. Sen kan man liksom använda lite av sina besparingar och konsumera utifrån det. Det är ett beteende vi har sett liksom hos många konsumenter och så. Men det är klart att i slutändan så liksom, kanske dels då fastigheten som är en stor del, och känslan av att kanske rör sig i en bättre riktning kan påverka hur man konsumerar, tillsammans med andra faktorer som reallönejusteringar och så vidare.
Ja, men någonstans då, du målar ju upp en lite molnig bild här. Det är liksom, det går tungt för konsument inom retail, men trots detta har ju Björn Borg en ganska stark historik, ett starkt år bakom sig. Ja. Vad förklarar detta?
Alltså, det finns ju flera faktorer. Jag tror ju att i den här miljön så är det viktigt att man har liksom en varumärkestrogenhet hos sina kunder. Man ska vara kanske först eller på andra plats i top of mind när konsumenten ska ta sitt beslut. Så att när man väl gör ett köp så ligger man bra till där. Och då är det ju bra att man har ett varumärke, så som vi argumenterar för att Björn Borg har. Och vi ser att det har blivit starkare, och vi tycker att det utgör liksom en stor del av det caset vi ser i bolaget.
Ja, just det. Och det varumärket, det är inte bara i Sverige?
Nej, utan det är ju en starkare varumärkeskännedom, eller purchase intent som det kallas. Det är alltså Björn Borg ställer frågor till sina kunder rörande då benägenheten att köpa det här varumärket. Och inom sportkläder då, som har varit tillväxtdrivare de senaste åren, så ser vi att det här har stärkts liksom avsevärt. Målar man ut den långa bilden, så ser vi att det var ungefär 7 år sedan som Björn Borg ställde om då, från att tidigare fokuserat på det traditionella liksom underklädessegmentet, till att ha ett uttalat fokus då på att bli ett sportklädesföretag. Och kollar man på den genomsnittliga tillväxten som vi har sett sedan den här medvetna satsningen, så ser vi att man har ju stärkt topplineförsäljningen avsevärt och fått en starkare CAGR, samtidigt då som vi ser att sportkläder har gått från cirka 10% av total försäljning till att nu för 2023 hade man rullande 20% då för 4 kvartal. Vårt case har ju varit i det här bolaget att det starka varumärket inte reflekteras i värderingen. Vi ser en multipelrabatt mot mer etablerade peers som ligger mellan 20% och 30%. Vi tycker att man har potential att stänga det här gapet, eftersom vi tycker att varumärket på sikt då har haft potential att översättas till prissättningsförmåga och starkare tillväxt. Och vi tycker nu att Q4 och helåret 2023 påvisar att nu syns det här starka varumärket i siffrorna.
Just det. Och vad pratar vi om för värdering? För Björn Borg, så som vi ser det just nu, har ju en relativt modest värdering och en ganska stark direktavkastning.
Nej, men har man kollat ett år fram i tiden, så har ju EBIT-multipeln nästan alltid varit ensiffrig. Ja. Just nu så ligger man strax under 9 gånger på vår estimat på 2025. Och det här är då en rabatt mot vårt peerset som handlas i 13 gånger. Så att vi tycker ju att det här är ett lite för stort gap, så vi tycker man ska reducera det. Vi ser ju liksom att nu är det mycket som pekar i rätt riktning för Borg. Både sett till mjuka värden, men också det som man rapporterar i rena kassaflöden. Så att vi ser potential att på sikt då kanske reducera det här gapet i alla fall.
Och man kan väl kanske säga att bolaget har ju en, om man backar bandet de här innan de här, den här transformationen mot sportkläder, så en 7 år eller något sånt, så hade ju bolaget en lite brokig historia. Det var en del vildvuxna satsningar i Kina. Det fanns väl andra geografiska marknader också som man gick in i. Det gick inte så bra. Och det kanske marknaden lite grann har i minnet. Man lämnade bolaget någonstans på den här resan och har sen inte riktigt följt vilken utveckling man har haft och vilken transformation man har gjort. Så att lite grann i det här, trots att det har varit listat i många år, just nu lite oupptäckt kanske man kan säga.
Ja, jag tror att det finns en tendens för vissa bolag att få en typ av stämpel då i marknaden. Och det kan ju röra sig dels om då hur man rent strategiskt har kanske försökt att etablera sig på marknaden och sen behövt dra tillbaka det. Men det kan ju också röra sig om sådana faktorer som att det här ses som ett underklädesbolag och man inte riktigt har sett att nu ligger 20% av försäljningen inom sportkläder och det i sin tur växer väldigt starkt så att det påverkar, det börjar liksom verkligen synas i den topline tillväxt som koncernen har som helhet. Så att, den typen av skiften ser vi ju man ser det på sina håll på börsen, men det kan ta lite tid innan den liksom uppfattningen befäster sig.
Och i presentationen igår som Henrik Bunge, Boys vd, höll på bolagsdagen så måste man ju säga att det var ju en väldigt tydlig strategi som kom fram. Alltså, han har ju varit tydlig länge tycker jag, men igår var det verkligen supertydlig strategi, en disciplin på hur man ska växa verksamheten och inte några stora satsningar. Du kommer säkert att prata lite grann om den här skosatsningen som ju låter jättespännande men som inte kommer att kräva några jättekapitalinsatser.
Nej, exakt. Nej, men man är ju ganska tydlig med att tillväxt ska man ha, men det ska vara också en balanserad och bra lönsamhet. Så att man kommer inte göra några kapitalkrävande storsatsningar på att etablera sig på nya marknader. Och det vi pratade om under gårdagen var ju Tyskland och USA som är två tydliga exempel. När man lanserar sig på en sån marknad, då går man via Amazon och Zalando, vilket gör att man får ta del av deras plattform. De här plattformarna står ju då för marknadsföringen och kostnaden för att driva trafik dit samtidigt som Björn Borg då får sälja sina produkter. Så att det är ju en typ av försiktig marknadslansering som gör att man kan man behöver inte investera så mycket för att lansera sig och skulle det då inte funka så kostar det heller inte så mycket att dra sig tillbaka därifrån. Och det var ju så man lanserade sig i Tyskland och det var ju en marknad som liksom historiskt har växt väldigt kraftigt och nu har man lite smått då börjat accelerera även i USA. Så att det här är ju då geografiska regioner som vi tror kommer kunna sitta i förarsätet tillväxtmässigt framöver.
Och vi testade ju det här med en liten kuggfråga till Henrik igår då, gällande just skosatsningen. Är det så att den bygger på att man kommer att satsa på riktiga performance-skor? Typ du ska springa maraton varje år och tränar hela året för att springa dina maraton. Eller en toppidrottsman som behöver en löparsko som är kanonen, tennisspelare och så vidare. Den typen av satsning har ju en tendens att kosta mer. Det är ju ungefär som att du ska bygga vilken bil ska du bygga? Ska det vara en Porsche eller ska det vara en Renault? Sådär, vad är kostnaden för plattformen? Och där var ju Henrik väldigt tydlig med att nej men det är ju volymmarknaden snarare sneakers som vi vill komma åt. Och där krävs inte de, där kan du som man sa det då plocka en sula off the shelf eller från väggen liksom. Det finns färdiga sulor, du stoppar in den i designade Björn Borg-skor.
Men ge oss gärna en liten målande bild, för skor är ju inte en jättestor del av verksamheten idag, men det kan potentiellt bli det, eller nu, vi har pratat en del skor här.
Ja, alltså kollar vi bakåt, så ser vi produktmixen så ligger ju skor idag under 5%. Ja. Sen så har vi sportkläder då som ligger på 20%, underkläder någonstans mellan 50-60% beroende på vilket kvartal man kollar på så. Och sen så finns det lite övriga produkter och så också, men vi ser ju liksom att den historiska tillväxten som vi sett inom underkläder som är låga ensiffriga tillväxttal per år och en väldigt stark CAGR då om 11% inom sportkläder och kanske ännu starkare inom skor kommer vara tillväxtsiffrorna som vi har potential att se framöver. Mm. Lite beroende på vilka liksom strategiska satsningar bolaget gör. Men vi tror ju att de mindre segmenten kommer vara de som har den starkare tillväxten.
Ja. Men idag då, hur tar man fram de här skorna och kommer det bli någon skillnad framöver?
Ja, det här är ju intressant att vi pratar om, för att veckan innan man skickade ut Q4-rapporten så meddelade man ju då att skopartnern som man har idag, det är alltså en extern part som svarar för logistik, design och till viss del då, på vissa marknader försäljning av Björn Borgs skor, har ett moderbolag som är i det som kallas för Chapter 11 då, vilket betyder att man är finansiellt ansatt. I samband med det här så kommunicerade också Björn Borg att spring och summer kollektionerna, där har man säkrat supply, så att där finns det skor för att möta vår- och sommarförsäljningen, och man ser över alternativ. Man har en förberedelseplan för hur man ska hantera då övergången till höst- och vinterkollektionen och se till att den går så sömlöst som möjligt.
Och men det här, sen plocka hem det, förmodligen.
Man har inte sagt exakt vad som planen är, men man har sagt att det finns ett alternativ som är att plocka hem det. Då skulle man flytta in då design, produktion, logistik och de frågorna internt. Kunna liksom sköta det in-house, ha lite kanske bättre översyn över vissa faktorer. Och vi tror väl på sikt att det här utgör en möjlighet. För att det är klart, i det korta, i övergången då, säg från vår sommar till höst och vinter, det finns kanske, det skulle kunna uppstå en liten glipa där som skulle kunna liksom göra att kanske inte kan växa fullt så mycket inom skosegmentet som man önskar för helåret. Men på sikt så tror vi att tar man in den här verksamheten så kan man göra det rent av bättre än vad det görs idag hos externa parter. Vi har ju sett tidigare att man har gjort samma sak inom väskor. I viss mån kan man säga att samma sak gjorde man inom sportkläder som låg externt och flyttade hem det till Stockholm 2014-15 där och påbörjade egentligen tillväxtresan. Så att äga vissa av de här frågorna gör i vår bedömning att man kan göra det bättre och kanske driva ännu bättre tillväxt. Så att på sikt en möjlighet.
Men det är fortfarande tydligt från Henrik då att det är lönsam tillväxt, så att de kommer inte göra onödiga satsningar som binder för mycket kapital.
Nej, exakt. Och lönsamhet har ju varit det man har haft i fokus i vår bedömning. De har sagt det också, det är ett uttalat fokus för hela år 2023. Man hade ju ingen då mid-season sale under 2023. Och trots det här så lyckades man växa 7% i grossistled, 18% i konsument direkt. Och det här är ju långt över bolagets egna tillväxtmål. Så att trots då att man inte väljer att skruva ner prisnivån så lyckas man driva en väldigt bra tillväxt. Och det här tycker vi då ytterligare en indikator på starkt varumärke, stark pricing power.
Men vad var det i, för det sa ju Henrik igår att han var inte riktigt nöjd med tillväxten.
Nej.
Vad i siffrorna var det som gjorde att du tror att han inte var nöjd?
Ja, det är ju distributionsförsäljningen då. Den har ju löpande under 2023 legat på en nedgång om 40-50% ungefär. Det här i sin tur drivet av egentligen huvudsakligen två distributörer som har ensamrätt för den norska och den brittiska marknaden. Och de här, det blir ett ganska binärt utfall, eller det finns liksom det kan bli ganska stora svängningar här baserat på hur de väljer att göra sina inköp, i och med att det är bara de här två aktörerna. Nu har de haft ganska höga lagernivåer och det här gör att de har varit mer försiktiga med sina inköp, så att det har ju präglat den totala topline-tillväxten för Björn Borg under hela år 2023. Det är en förhållandevis liten del av den totala försäljningen, men ändå någonting som märks ganska tydligt. Och så som jag ser det på situationen just nu så ser vi indikationer då på att lagernivåerna för de här aktörerna börjar gå ner. Så att ska de driva tillväxt under 2024 och fortsätta köpa in Björn Borg-kläder så kommer de behöva ändra sitt beteende. Så. Men det är ju egentligen den begränsande faktorn som har varit med Björn Borg nu egentligen under hela 2023.
Men distributionen, hur stor del av totalförsäljningen är det ungefär?
då ligger den på ja, men den ligger cirka 10% ska jag säga.
Och det är allt då? Det kan vara skor, det kan vara underkläder, det kan vara sportkläder.
Ja, det här är ju en aktör då som sköter, de har egentligen ensamrätt på de här marknaderna, så att de köper egentligen in alla produkter som de ska sälja vidare sen då.
För vad jag vill komma till någonstans är om man utgår ifrån 2023 års tillväxt. Och så vet vi att ja, men sportkläder, om den tillväxten fortsätter som 2023 och kanske även 2022 året där innan.
Ja.
Skor kommer till och man är åtminstone modest lyckosam där.
Mm.
Då är ju det tillväxtsiffror som överstiger underklädesförsäljningen.
Just det.
Så att om de gör saker och ting rätt här, så på medellång sikt så borde topline bara så som strukturen ser ut nu att komma upp någon procentenhet.
Så är det ju. Det finns ju den dynamiken. Kollar man på, nu har man ju inte exakt meddelat då hur produktfördelningen ser ut genom respektive distributionskanal så. Men det vi bedömer är ju att sportkläderna går ju starkast via de egna direkt till konsumentkanalerna. Och då har man ju de egna butikerna och den egna onlinehandeln. Så att jag ser ju inte att liksom distributionskanalen på något vis skulle kunna vara en begränsande faktor för tillväxten inom sport, utan nu ligger man på en bas och jag bedömer väl någonstans att man går in i 2024, möter ganska lätta jämförelsetal inom då distributionskanalen, samtidigt som sport går starkt inom de egna direkt till konsumentkanalerna så då. Så att vi ligger ju på en tillväxt för 2024 på cirka 5%.
Vi har inte pratat utdelningen. Det är ju ändå, de har ett starkt år bakom sig. De gör goda fria kassaflöden och har nu då en föreslagen utdelning på 3 kronor per aktie. Vilket motsvarar väl en direktavkastning någonstans kring 6%. Så det är ju en ganska god utdelning. Är Björn Borg en utdelningsaktie?
Ja, men det tycker jag man får säga att det är. Sen ska det inte få den stämpeln. För om man tänker traditionellt vad en utdelningsaktie är, så kanske det är liksom väldigt begränsad tillväxt. Nu kollar vi på den egna onlinekanalen, så visar ju den en helt annan historia. Man växte för helåret då 2023. Egna onlinekanalen var den kraftigt växande kanalen under 2023. Man hade en EBIT-marginal på 18%. Så att den här, vi gör väl bedömningen att Björn Borg växer inom rätt kanaler sett till då marginalprofilen som helhet. Och det här underbygger ju då deras starka kassaflöden, men också den här utdelningen på 3 kronor. För de här 3 kronorna motsvarar då förvisso ungefär hela EPSen, men under 70% av det fria kassaflödet. Så att vi tror väl liksom att fortsätter man den här marginalresan, så kommer man kunna underbygga de här 3 kronorna. Och vi har ju också prognostiserat man fram till 2026 adderar lite ytterligare utdelning då. Så vi ser för 2026 3,3 kronor.
Ja. Men alltså om den här resan fortsätter utan några jättesatsningar som riskerar att slå fel, sportklädesutvecklingen fortsätter, så kommer ju bolaget att generera mycket cash. Som om det inte ska investeras, antingen ska delas ut, eller om inte jag missminner mig så har de ett aktieåterköpsmandat också.
Man kommer få starka kassaflöden, och vi ser 2024 också en marginalexpansion. Det finns ju dels en, som vi har pratat om tidigare, en ganska tydlig valutaeffekt här, och på de nivåer vi har nu då av euro och USD mot SEK, och vi har ju valutaneutrala prognoser för 2024, så kommer man ha medvind på valutafronten, och vi vet ju sedan tidigare att det är en ganska så tydlig valutakänslighet både mot euro och USD. Så att det kommer vara bra för bruttomarginalen.
Och mot detta då i år och slutet av förra året, så står ju att det är återigen förseningar i leveransledet på grund av stopp i fartygstrafik. Fartygen behöver ta en omväg och det här försenar leveranserna, vilket kanske inte är direkta kostnader men ändå indirekt påverkar.
Ja, det finns ju två aspekter av det här. Vi ser ju dels vad det gör med containerpriserna, men också att man får en lite fördröjd leveranstid då. Vi såg ju tidigare under pandemin i samband med Suezkanalen, men då sköt ju containerpriserna fullständigt i taket, och det är inte nivåer vi har sett än så länge då. Men det kan ju hända att det blir en fördröjning relaterat till den här oroligheten då, och det är väl något man ska ha med sig också.
Men om vi summerar någonstans det vi diskuterat, det är en fortsatt låg värdering i relation till peers, en god direktavkastning. Mm. De växer i rätt segment och har ett starkt varumärke, och tack vare det då växer. Och sen har lite valuta medvind här. Vilka risker ser vi? Nu var vi inne lite på då containerpriserna, men om vi kan måla lite bild kring det också.
Ja, men det finns väl, man måste ju investera för att driva tillväxten, och då är det ju marknadsföring vi pratar. Bolaget har historiskt legat kring 7% i marknadsföring av omsättningen då. Total omsättning. Och sen ser vi att den siffran har ju rört sig uppåt lite mot slutet här. Man har haft väldigt bra avkastning på de investeringar man har gjort, alltså bra ROI och ad spend. Men skulle den, nu räknar vi med lite norr om 8% av omsättningen för 2024, skulle den röra sig uppåt lite, kanske säg en 0,4-0,5% över det, så är det klart att det syns ju på marginal. Mm.
Och det är där fokuset ligger, och det har väl Bunge också varit tydlig med. Det är en fortsatt marginal. Fokus på lönsamhet och stärka
fokus
marginal.
Fokus på lönsamhet, men också, ja, det är klart en balans så. Men det finns liksom ett lönsamhetstänk som präglar hur de liksom sätter upp sig strategiskt.
Ska vi kalla det lönsam tillväxt?
Lönsam tillväxt, det låter som en bra beskrivning.
Ja. Snyggt. Hjalmar, stort tack för detta. Mm. Tack för bra genomgång. Och som sagt, då vill man lyssna in på vd Henrik Bunge, så kommer det finnas ändå på Pensiplay. Från gårdagens bolagsdag. Stort tack för det.
Tack så mycket.
Stort tack för det, Hjalmar. Jag tänker att vi rullar ju vidare här. Vi ska prata Opticept.
Ja, men vi går vidare. Det här är också ett accessbolag då. Det här är också ett bolag som var här igår på bolagsdagen, så det kommer finnas en färsk presentation att tillgå inom kort på YouTube för de som inte såg den live igår. Vi har ett motiverat värde på 6-8 kronor. Och ska jag bara kort göra en beskrivning av bolaget i en mening, så handlar det om att man tillverkar maskiner som optimerar biologiska processer.
Den meningen får man nog unpacka.
Exakt, ska man unpacka det här lite då, så betyder det att de har tekniker inom livsmedel och växtindustrin. Och man tillverkar då maskiner som på olika vis behandlar växter och livsmedel för att till exempel då uppnå ökad extraktion inom livsmedel som till exempel olivolja, men också då förlängd hållbarhet. Och då pratar vi framförallt då inom växtindustrin och på snittblomsidan. Sen så finns det ytterligare faktorer som man använder inom skogsdicklingar som förbättrad rotning och så. Men det här är ganska... Det här är en teknik då som man inom många av de här applikationsområdena försöker introducera på en marknad. Så att det är ju ett bolag som befinner sig i en fas där man ska kommersialisera en teknik som idag inte finns i många av bolagets applikationsområden.
Är teknologin i sig ny? Eller är det att... Eller deras liksom applicering på det. För vi pratar ju om elektroimpulser i olivoljan och juice och sådär.
Exakt. Och exakt. Sen men jag kan bara lite kort beskriva tekniken. Man har ju huvudsakligen två tekniker. Den ena heter SEPT och den andra heter VI, eller vakuumimpregnering. SEPT-tekniken, det är då Opticepts egna utvecklade variant av det som kallas för PEF, eller Pulsed Electrical Fields, som används för livsmedel. Det här är en teknik som har funnits i branschen ett tag och används inom livsmedelsindustrin, och man försöker då, precis som du säger, man använder högspänningspulser som man applicerar på livsmedlen. Och det här, till exempel, man kan uppnå effekter då som till exempel ökad extraktion eller att man förlänger hållbarheten. Det som händer om vi går in lite på det tekniska är att man öppnar upp cellmembranerna. Och för ett livsmedel då, som till exempel olivolja, så gör det här att man kan utvinna lite mer då. Optisept har ju gjort tester som visar på låga ensiffriga procenttal då i ökad extraktion av olivolja. Så det är det här tekniken man försöker sälja in då till olivoljeindustrin till exempel. Den andra tekniken är ju då det som kallas VI eller vakuumimpregnering, och det här används då primärt på växtsidan. Man behandlar då växter för att påverka rotning och livslängd. Tekniken är bestående då av en behandlingskammare, och här justerar man olika då tryckparametrar. Det här gör att gas avlägsnas då från luftutrymmena i växten, och här så tillsätter man då en sockerbaserad organisk näringslösning som gör att växten tar till sig det här och på så vis håller längre.
Just det. Och bolaget då, de har ju under lång tid forskat fram det här, tagit fram de här maskinerna och är nu då i en kommersialiseringsfas. Kan vi måla upp lite en bild här, för att de har ju varit i den fasen i några år. Och än så länge har det ju inte riktigt lossnat.
Nej.
Vad är liksom, vart befinner sig bolaget? Och...
Ja, men alltså så här, vi har ju varit, och vi är positivt inställda till bolaget. De faktorer som vi såg, om vi kollar på hur läget såg ut till exempel 2021, så var det ju till exempel då att man hade den här tekniken, man hade utvärderat den tillsammans med flera starka samarbetspartners och visat på de här siffrorna som vi pratar om här. Så att det fanns en effekt som man hade uppnått i då kommersiella, eller i tester tillsammans med stora kommersiella partners. Man hade samarbeten med flera stora namnkunniga företag i branschen. Man har ju idag till exempel Coca-Cola, Afri, och man har samarbeten med flera av de stora snittblomsaktörerna i Storbritannien, och man har ett lukrativt samarbete med FBS då i Kanada. Så att det har ju funnits liksom stora företag på bolagets lista. Och ledning och styrelse har haft bra och relevant branschkunskap, liksom känningar och kontakter inom det här, som har gjort att man kunnat etablera de här samarbetena. Så att vi har ju sett att upplägget var väldigt bra för att det här skulle ta fart, och det skulle bli en väldigt stark tillväxtresa som vi såg 2021 då. Sen så har flera olika faktorer som har gjort att de här utvärderingarna kanske dragit ut lite längre på tiden. Några av de kommersiella applikationer som vi såg störst potential i 2021, till exempel snittblommor, är väl de där vi idag inte ser att de ligger, i alla fall inte på första plats längre, utan den platsen har tagits av andra applikationer. Så att man har ju varit lite i ett läge där man inte riktigt har vetat vilken av de här många applikationer som bolag satsar på är det som kommer kunna ensamt eller tillsammans med något annat då göra att företaget kan bäras på egna ben. Det vi ser har hänt nu sen vdn, nuvarande vd då Thomas Lundqvist klev in, var att man har ett mer avsmalnat fokus. Det var lite brett tidigare, vilket var ganska kostnadskrävande. Nu har man smalnat av det lite och fokuserar på dels då de applikationer där man kommersiellt är närmast att kunna få ett kassaflöde. Men man har också då med start här under Q4 lanserat det man kallar för en partnerstrategi. Vilket är nästan ännu mer då kostnadseffektivt sätt att närma sig en kommersialisering av bolagets produkter.
Man kan väl säga lite så här när man inte är i full kommersialisering och när man är ett bolag som bygger på en forskning och en produkt som ska komma till marknaden, så måste man ju säga att lärdomen som både vi och säkert flera andra i marknaden har dragit är ju att den här typen av projekt tar väsentligt längre tid att kommersialisera än vad man kanske tror från början. Och det här är ju inte det första exemplet där man kan liksom använda den argumentationen. Det finns ju väldigt många bolag som har en bra produkt, men där kommersialiseringen, man möter stora motparter, det tar längre tid. Så det är väl det ena. Och det andra tycker jag är att man har, vad vi upplever nu, framgångsrikt och på ett strategiskt bra sätt anpassat hur, vilken produktdel eller slutanvändare som man fokuserar på. För när vi började, då var det inte ens cut flowers. När vi började, då var det sticklingar som var fokus. Och sen flyttade man fokus till blommor. Och nu är då, som Hjalmar säger, snarare fokus mot livsmedel och kanske skogssticklingar.
Mm.
Och här har man ju, om man jämför med de tidigare satsningarna, så har man ju idag kommit längre inom de här två nya satsningsområdena än vad man gjorde tidigare.
Ja. Mm. Men det tar med andra ord längre tid och branschen är lite konservativ och trögrörlig.
Mm.
Men kan vi måla upp eller ge en bild av liksom intäktsmodellen? Är det någonting där som har gjort att det är liksom för stora investeringar för motparterna att ta? Eller?
Ja, nej, men alltså så här, det finns ju en väldigt tydlig affärsrational så som vi ser på det. För att det är ju en bransch som präglas av väldigt mycket svinn. Vi vet till exempel på snittblomssidan så 20% av alla blommor slängs i någon del av distributionsledet. Kollar vi på livsmedelssidan så är det nästan en tredjedel av alla producerade livsmedel som inte då konsumeras så som det är avsett. Så det finns ju en kostnad i många av de här försörjningslederna för väldigt många olika aktörer. Så att affärsrationalen för att förlänga hållbarheten och förbättra kvaliteten, den är ju väldigt tydlig.
Mm.
Och här har man ju jobbat med lite olika prissättningsmodeller. På växtsidan då, dels mot skogssticklingar och snittblommor, så har man haft en royalty-modell. Det betyder då att man samarbetar med en motpart som kanske är då en importör till exempel av snittblommor, och sen för varje behandling så får de betala en royalty på ett antal ören då till Opticept. Sen så finns det en annan prissättningsmekanism. Då ställer man ut en maskin och sen så får man en cashbetalning då upfront. Och det här är primärt då det som man har använt inom Olivecept. Och där prissättningen har varit någonstans mellan 1 miljon till några 100 000 och upp då till 3-4 miljoner beroende lite på vilken kapacitet man ska ha på maskinen. Så att det har varit listpriset inom den applikationen. Ser man utifrån de besparingar och den effekt som bolaget har påvisat i samma utvärderingarna med många av de här företagen, så är det ju en investering som är väldigt enkel att räkna hem. Så det finns ju, det är klart att får du liksom bara låga ensiffriga procenttal i ökad produktionsvolym i absoluta pengar, så är ju det jättemycket för en stor aktör inom till exempel olivolja. Så att det har varit rätt att räkna hem. Sen så har det funnits andra faktorer enligt vår bedömning som har gjort att man inte har fått fullt genomslag hos de här väldigt stora aktörerna. Och där har inte bolaget nödvändigtvis sagt vad det skulle kunna vara. Men en faktor som vi bedömer, det är väl att det finns i stora organisationer kanske en beslutande enhet som inte nödvändigtvis har samma lönsamhetsansvar som den personen som kanske då tycker att det här är en jättebra investering. Beslutet att kanske göra investeringen och risken bärs av en person som inte då nödvändigtvis gynnas av de här marginalförbättringarna.
Och när det gäller just oliver så måste man väl säga att så som vi förstår det så är ju det här en extremt konservativ bransch.
Mm.
Man har ju också ändrat strategin de senaste 2 åren för mig. Tidigare sköt man väldigt brett mot alla typer av producenter inom olivindustrin. Nu fokuserar man på de större producenterna.
Mm.
Och kanske mitt i nysatsningen efter pandemin. Man beställer ju de här maskinerna typ en gång per år, är det väl?
Förhoppningen är väl nu från Opticeps sida att man ska kunna konvertera försäljning både inför och efter olivsäsongen.
Ja.
Men det är ju huvudsakligen i de två tidpunkterna som man tänker att man ska driva konvertering.
Och efter, i återkomsten efter pandemin, då möts man då av ett extremt torr år.
Mm.
Så att skördarna har inte riktigt... Så att vi får väl se i år då, det är lite granna... I år blir ju verkligen ett märke att...
Absolut, och en annan faktor jag tycker man ska lyfta upp, i alla fall när det gäller Olivecept, så är ju det här att kapaciteten på bolagsmaskiner har ju inte tidigare, om man tänker 2019 och 2020, varit så stor som den är idag i den nya applikationen Balder man har, som är den Olivecept-maskin som har störst kapacitet. Den var ju den man ställde ut hos kunder och som många idag utvärderar. Och där var ju förhoppningen att nu med den här stora kapaciteten så kan man adressera större olivoljeproducenter som kanske är mer av en industri än vad en liten då familjeägd odlare är. Så att det kanske finns en liksom avsaknad av det här traditionella tänket hos de stora aktörerna. Där ställer man ut maskiner med större kapacitet. Så att vi är ju också lite i ett läge där vi måste utvärdera, lyckas man då med den här nya Balder-maskinen med större kapacitet? Så att det är ett intressant läge på olivoljesidan också.
Och hur ska man då, om man sammanfattar det här, väga risker kontra möjligheter, aktiemarknadens förtroende och kanske värderingen?
Det är väl så här. Nu har man ju byggt en då park av maskiner som står ute hos kunder på olivoljesidan och utvärderas av dem. Det är det som utgör den här orderboken som bolaget har på sig, 30 miljoner, strax under 30 miljoner. Risken är ju här då att de här efter årets olivsäsong säger av någon anledning eller annan att de inte vill gå vidare med det här. Den möjlighet som det här då gör, det är ju naturligtvis att det är inte en maskin som man då kasserar, utan det är en maskin som kan ställas ut hos någon annan. Så att skulle det bli så, det finns en risk i orderboken. Men jag skulle säga kassaflödesmässigt så är den här maskinen redan byggd och den är byggd mot lager. Så att där finns det ju alla möjligheter att då hitta någon annan köpare av den istället. Men det är klart att balansräkningen har ju varit liksom en stark fråga för aktien, och den har ju präglat aktien om man liksom kollar på egentligen 2023 då, och så. Där tycker jag nu så ser vi i samband med Q4-rapporten att man finansiellt befinner sig i en bättre situation, och det är kanske det som har drivit lite av ett lättnadsrally som vi har sett i aktien. För under hösten då 2023 så inledde man ett samarbete med kanadensiska FPS som är en aktör då som tillverkar turnkey, alltså nyckelfärdiga då produktionslinor som man ställer ut till aktörer inom behandling av potatis och inom potatisindustrin. Det här är en industri då som gradvis har gått från att ha en ganska energikrävande process för att först värma upp potatisarna innan man behandlar dem, till att nu ha inslag då, eller en andel av produktionen där man istället då behandlar det med någon typ av PEF-teknik då, vilket gör att man slipper värma upp potatisen och man kan ganska väsentligt då minska energikonsumtionen för ett sådant företag. Så att det här har gjort att FPS har börjat samarbeta med Opticept. Och vi såg stor potential redan innan Q4, men det vi såg i Q4 var också att Opticept meddelade en riktad emission till FPS på 10 miljoner kronor. FPS kommer kliva in som den nya storägaren då i Opticept, och det här blir dels en stark indikator då på att FPS har ett väldigt stort intresse i Opticept. Det finns samstämmiga incitament, och vi tycker någonstans sammanfattningsvis att det här gör FPS till Opticepts mest intressanta kund egentligen i bolagets historia.
Och affärsmodellen här är en vinstdelning?
Det stämmer. Det som man har sagt än så länge, nu har man ju inte gått ut med ett specifikt kommersiellt avtal, utan det man säger är att båda bolagen kommer få kostnadstäckning då på sina insatsvaror, och därefter så kommer man dela eventuell vinst. Så att det är ett bra upplägg för Opticept, bedömer vi.
Ja. Bra. Om vi ska sammanfatta det, vad kan man förvänta sig här under 2024? Vilka triggers eller nyheter tror du?
Nej, men så här, det har ju varit, finansieringen har ju varit något som har kanske präglat dels bolagets liksom svängutrymme, men också aktiekursen. Så nu, dels så fick man den här riktade emissionen, man omförhandlade villkoren då med Buntel i samband med Q4, så att balansräkningen gör ju att bolaget får lite mera finansiellt liksom svängrum. Så sen så har man byggt mycket maskiner mot lager, så att skulle man då konvertera den här maskinparken till försäljning, så kommer ju kassaflödessituationen se väsentligt bättre ut, för att de utläggen är redan tagna där. Så att jag tycker väl att vi ser att bolaget befinner sig just nu i en väldigt intressant fas. Man har det här avsmalnade fokuset och ett nytt fokus då på partnerstrategier, som man till exempel då har tillsammans med Dole. Och jag tror att den här väldigt kostnadsbegränsade lanseringsstrategin är vägen framåt för det här bolaget.
Mm. Bra, väl summerat. Och även här då finns det ju en färsk presentation från vdn från bolagsdagen igår.
Det stämmer, så den kan man in och kolla på om man vill veta mer.
Ja. Mm. Hjalmar, stort tack för detta.
Tack så mycket.
Nu ska vi lyfta blicken och se vart vinden blåser. Jag säger välkommen in i studion, Örjan. Vi ska prata lite om vindkraftsbolagen.
Tack. Energibolagen.
Energibolagen, ja, precis. För det kommer inte bara vara vind, utan det är kanske sol, vind och vatten.
Det är sol, vind och vatten, precis.
Härligt.
Det stämmer.
Men det är ju Elus, Vind och Arise som du följer.
Ja.
Och jag tänker, ska vi inte börja med en övergripande bild av energimarknaden i Sverige och behovet?
Ja, jag fick inte chansen att säga att solen skiner, det är hög luft, det är sval temperatur. Det är väldigt bra förutsättningar för solenergiproduktionen då. Det kan vara värt att notera då.
Nu fick du säga det.
Ja, precis.
Ja, men helt rätt.
Hur många dagar per år kan man producera mycket solkraft?
Jag vet ju mer antalet timmar, det är ungefär 1000 eller lite knappt 1000 timmar om året brukar man räkna, med en majoritet under sommarmånaderna naturligtvis. Så ja, jag får väl försöka dividera då det då med hur länge.
50 dagar ungefär.
Ja, det blir kanske. Ja, något sånt.
Och vad är motsvarande siffra för vindproduktion?
Den producerar cirka 30% av tiden. Så det har varit lite olika storheter här.
Just det. Mm. Men det är betydligt mer, den är mer i drift.
Det är den definitivt, visst är det så. Den producerar ju framförallt den mörka tiden på dygnet, och det gör ju inte solenergi.
Nej. Bra. Men ta ton.
Ja, vi ska prata Arise och Eolus, men vi kan ju börja lite med industrin och kanske ställa oss frågan, eller förnyelsebar energi, varför då? Jag tycker man ska ställa den frågan därför att det är inte så självklart som det kanske kan tyckas. Men det är ju så att efterfrågan på energi förväntas växa väldigt mycket i hela världen, men även i vårt land. Så vi tittar lite på Sverige då, där vi har bäst siffror. Här har man ju pratat om en fördubbling av energibehovet under de närmaste 20 åren. Lite avrundat. Och det är ju framförallt elektrifieringen och det utbyggnaden av vätgasproduktion i många av de industriella stora projekten i norra Sverige då som ska driva det här. Och det tror jag de flesta känner till. Nu tror kanske jag att det inte blir så mycket, för det kommer vara svårt att få fram den här mängden kraft som det ser ut nu. Men vi får väl se. Det är i alla fall vad de som efterfrågar energi säger. Det som är lite mindre känt är att utbudet faktiskt minskar. Fossilberoende energi minskar därför att det finns ju politisk vilja att dra ner det här, och det innebär att man har höjt priser på utsläppsrätter, vilket gör att marginalproduktion blir dyrare. Sen är det ju väldigt politiskt svårt att bygga ny kolkraft och ny gaskraft som det ser ut just nu i Europa. Men vi har också klimatförändringarna som påverkar, och det här påverkar dels vattenkraften, inte så mycket i Sverige som Europa, men även här. Och det som sker i Europa framförallt är ju att avdunstningen ökar på sommaren. Med varmare somrar så ökar avdunstningen, och då minskar vattenmagasinens förmåga att leverera, framförallt sommartid. Och även kärnkraften har stora problem. Dels har den också problem med klimatförändringarna. låga nivåer, vattennivåer i floderna i kombination med varmt vatten gör att det är svårt att kyla på sommartid. Men vi har också en teknisk livslängd som börjar gå mot sitt slut i rent allmänt. Men tar vi med de svenska verken så är inte de, de har nog ett ensiffrigt antal år kvar på nacken innan de behöver bytas ut och ersättas. Så att den här kombinationen gör att energibehovet är väldigt stort av ny kraftproduktion, och då ska man komma ihåg att förnyelsebar energi, sol och vind är egentligen det enda som kan producera på dagens energipriser och med lönsamhet.
Och vatten och bygga ut, det finns väl inte så mycket utrymme i Sverige?
Nej, vi har ju bestämt att vi inte ska bygga ut mer vattenkraft. Vi har ju 4 orörda älvar när de ska förbli orörda, och i övrigt så är det snarare så att vattenkraften kanske minskar något. Det finns ju vissa nya miljökrav som också talar för att även där finns det viss minskad produktion.
Okej, så om man försöker sammanfatta bilden här då. Vi har en fortsatt industrialisering som kanske till och med accelererar. Vi har en elektrifiering som är igång, men som säkert också kommer att accelerera. Samtidigt så har vi då, vi får inte bygga ut kärnkraften, vi kommer inte kunna bygga ut kärnkraften på 3 år eller 5 år, utan det är ju liksom ett 15 eller 20 års perspektiv. Vi har lite problem med tillståndsprocesser inom vind och sol. Och avslutningsvis, för att krydda det här då, även om vi lyckas bygga ut kapaciteten, så har vi ett problem med distributionen, det vill säga elnäten. Och då uppstår ju frågan, har elnätsföretagen, är de på den här pucken? Det är det ena. Och den andra problemet med distributionen, det är ju på mikronivå då, till exempel laddare i offentlig miljö, för att man kan ju ha 2 miljoner elbilar i Sverige. Finns det ingenstans att ladda dem på gatan, så kommer ju det här att skapa problem. Så vad kokar vi ner till i hela det här liksom komplicerade scenariot?
Ja, men du tar ju fram många av de aspekter som är ett problem. Jag skulle säga att elnätsföretagen är nog på den här bollen. Problemet är ju återigen tillståndsprocesserna och alla den tunga administrativa börda som hela elnätsutbyggnaden faktiskt drar. Och där är det väldigt stora problem. Jag skulle säga att vi som samhälle behöver nog samla oss och kanske ta ett nytt grepp på de här sakerna för att hantera situationen. För att, precis som du säger, det är dels en fråga om att kunna flytta kraften då inom landet och mellan länder, men även då att få ut den då till slutanvändarna. Men det finns ju vissa saker som ändå är positiva där. Det ena är ju faktiskt att solenergi tillsammans med batterilagring är ju en distribuerad kraft, och det vill säga där sker produktionen i anslutning till konsumtionen, kräver inte samma utbyggnad av elnäten. Och det kräver inte heller samma tillståndsprocesser. Det är ju framförallt vindkraft och stora elledningar. Det är där som tillstånden är de stora problemen. Och det är klart, ska vi bygga ut kärnkraften, vilket ju många vill och några tittar på, det är också en väldigt, väldigt omständig tillståndsprocess.
Men för att vara liksom aktiemarknadskonkret då. Är det givet att det här scenariot med en sån ökande efterfrågan är något positivt för aktierna i Aulus och Rise och Gigasun och de andra solbolagen?
Bra fråga. Jag skulle nog säga att svaret är ja, därför att i all den här jobbiga processen så behövs någon som håller ihop det här, någon som kan hantera tillståndsprocesser, någon som kan koppla ihop en landägare med en utrustningsleverantör och ett byggföretag, och till slut någon som äger den här vindkraftparken till exempel, eller solparken. Och då behövs definitivt en projektutvecklare som löser alla de här knutarna. Och framförallt just vad gäller tillstånden, det är där de är riktigt, riktigt duktiga på att hantera dels varje process för sig, men också att de kan ha många processer på gång samtidigt. Det gör att de sprider riskerna, vilket talar för att de får bra utnyttjande av sin personal och sin produktionskapacitet, kan man säga.
Och just Eolus då och Arise, kan du inte ge oss en liten bild av vart befinner sig de här bolagen och vad är de för typ av bolag idag?
Ja, men det är en bra fråga. Eolus, det är en ren projektutvecklare, det vill säga man kan säga att det är egentligen ett konsultföretag. Man har en personalmassa som jobbar då med de här projekten, utvecklar dem och säljer dem vidare. Arise är en kombinerad projektutvecklare och vindkraftproducent. Och där skiljer de, så det är viktigt att förstå. Tar man lite då bakgrunden hur det här har gått, hur de här bolagen utvecklas historiskt. Så Arise har ju lite fråga så här track record, men är nu med det här kraftigt lönsamt på grund av att vi ser strukturellt högre elpriser. Och de tror jag kommer bestå. Inte lika höga som 2022, men heller inte lika låga som vi hade före 2021. Eolus även här haft ett litet, kan man säga, de sista åren har varit lite problematiska ur ett track record perspektiv, men det är numera väldigt höglönsamt och har väldigt betydligt högre marginalen historiskt, och det är för att man har bytt affärsmodell och gått mer från att bygga egen regi till att snarare utveckla och låta andra kunderna, deras kunder, ta över byggrisken. De här bolagen tycker jag är intressanta, de är lågt värderade, växer strukturellt och de visar tydliga tecken på kvalitet, men jag tycker inte riktigt att det riktigt har uppmärksammats av aktiemarknaden.
Är det inte lite så här, bara för att liksom lägga in riskperspektivet i de här två aktierna, att historiskt sett så har ju intjäningen varit väldigt volatil, definitivt på kvartalsnivå men också på årsnivå, så att det är ju någonting som man verkligen behöver fundera över. Aktierna reagerar ofta kraftigt när bolagen kommer med sina kvartalsrapporter. Det är ju en liksom kortsiktig risk. Man behöver se en investering i de här bolagen på lång sikt.
Ja, men det är helt korrekt, och det gäller att förstå att de skiljer sig på så sätt mot många andra bolag. Kostnadsmassan är i princip helt fast, men den intäkterna varierar väldigt, väldigt mycket. Här skiljer de sig lite grann då. Eolus som bara ägnar sig åt projektutveckling har kanske lite mer volatila, ännu mer volatila intäkter, medan Arise som har sin vindkraftproduktion i botten är lite mer stabilt. Men fortsatt så är ju även kraftproduktion volatilt mellan kvartalen och delvis mellan åren också. Så att det är viktigt att notera att man ska aldrig extrapolera extremt starka eller extremt svaga resultatnivåer, utan man behöver se det här på längre tid. Och det beaktar vi i vår värdering, så att när vi värderar aktierna så värderar vi dem på ett snitt av de senaste 3 åren och de nästkommande 3 åren i våra prognoser. Så det är en 6-årsperiod. Vi tar snittet av det och sätter multiplar på det. Och det tycker jag är ett vettigt sätt att se på det här. Man måste se det här över en längre tidsperiod.
Och det är kort och gott för att tillståndsprocesserna, de tar lång tid, för att uttrycka det milt.
Ja, jag skulle nog säga att en projektförsäljning, den är väldigt, väldigt stor och kan generera väldigt höga intäkter i det korta perspektivet. Och sen så har man ju då, kanske tvättat ur sin projektportfölj lite grann, och då finns det inte så mycket försäljningar under närmaste perioden efteråt. Så att intäkterna är väldigt, väldigt ojämna, men framförallt också väldigt, väldigt, väldigt stor variation. Jag tror inte det finns något, så vitt jag känner till, på börsen, någon annan sektor som har samma variation i intäkterna just av de här bolagen. Och med fast kostnadsmassa så är det klart att går intäkterna upp kraftigt och ökar resultatet kraftigt och tvärtom.
Du, om man tittar på fonder som investerar i förnybar energi, så hade ju de ett årsslut, om det var 2020 möjligen, när alla de här förnyelsebara bolagen utvecklades extremt starkt. Nu har vi haft en rätt lång period där det har varit tvärtom. Många av de fonder som är inriktade mot förnybar energi går rätt dåligt. Hur ser marknaden egentligen på den här sektorn, som ju är en sektor som växer, det kommer fler bolag. Varför är det så avvaktande inställning?
Jag skulle nog säga att jag tror att det blev en bubbla där man överdrev intjäningen här. Värderingarna var väldigt höga vid den tidpunkten. Och jag tror att det fanns en överdriven förhoppning på vad elektrifieringen skulle innebära på efterfrågan, och det här skulle liksom gynna alla i värdekedjan. Det vi har sett senaste åren är att framförallt vindkraften i Sverige har haft det väldigt kämpigt. Det har varit en svår period, ska man komma ihåg. Det var några år med väldigt låga elpriser som accentuerades under 2020, och sen var det väldigt höga elpriser, men de elpriserna var under perioden när vindkraften inte producerade, och vissa av de här bolagen hade då ingått väldigt ofördelaktiga säkringsavtal som gjorde att de var tvungna att köpa dyr energi vid tillfällen om de inte hade någonting att producera. Så att det har varit en svår period, och jag tror att man var nog lite överdrivet optimistisk där, precis som du sa innan, och nu är man nog lite överdrivet pessimistisk, och nu ser vi, tycker jag, en mer normaliserad elpriser, och det tror jag är bra. Så att i takt med att det här lugnar ner sig, så tror jag att man kommer hitta en nivå där aktierna hittar sina rätta värderingar. De gick från väldigt, väldigt, väldigt högt värderade till vad jag tycker är ganska lågt värderade. Och det är inte första gången det händer i aktiemarknadens historia.
Och när du säger lågt värderade, vad pratar vi? Och då beaktar ju du då som sagt 3 år bakåt, 3 år framåt.
Ja, i min, liksom, i min fundamentala värdering. Och då hamnar jag på en värdering. Och det här är ingen riktkurs, utan det är en värdering som är underlag då för vårt motiverade värde på 114 kronor. Aktien står 69. Paris landar jag på 78 kronor, aktien står i 43. Så det är väl ett sätt att se på. Ett annat sätt är att se på att bägge aktierna handlas på EV/EBIT 6-7 och PE 7-8 närmaste åren. Så att de handlas också på låga multiplar om man bara tittar framåt blicken. Så det anser jag vara en ganska attraktiv värdering. Och viktigt att notera är, jag tror att stabiliteten i bägge bolagen ökar i Olus fall med en annan affärsmodell, och i Arise fall så bygger man ut sin vinkraftproduktion, man tar en helt ny vindkraftpark i drift, vilket gör att produktionen ökar ganska kraftigt, och det här i kombination då med elpriser som är på en vettig nivå, skulle jag säga, både för köpare och säljare, det tror jag kommer leda till en omvärdering, eller borde leda till en omvärdering på sig.
Och återigen då, det här är ju inte en riktkurs med 60-tal månaders tidshorisont.
Det stämmer, utan det är en värdering och ett värderingsresonemang och ingenting annat.
Ja. Bra förtydligande. Örjan, stort tack för detta. Stort tack för en bra genomgång av energibehovet och de här bolagen som inte bara är vindkraft numera, utan det är ju lite bredare. Om man är lite nyfiken och vill veta mer, visst finns det en temadag energi som kommer lite senare under våren?
Den kommer den 23 maj. Och då kommer ett antal av de här intressanta frågeställningarna att kunna adresseras. Så att där finns det stora möjligheter att ta del av till exempel lönsamheten inom vindkraften. Men även vad myndigheter, intresseorganisationer och naturligtvis flera av de bolagen som vi följer, vad de har att säga i frågan.
Bra. Ser vi fram emot maj. Vi får säkert anledning att påminna er om detta framåt. Hoppas vi att solen skiner och vinden blåser även då.
Det får vi hoppas.
Men innan maj så är det fortfarande mars.
Ja.
Och som vi sa i början av sändningen, så har vi en småbolagsdag i Malmö den 14 mars på Hotell MJ's. 13 eller 14 bolag som presenterar faktiskt en riktigt intressant uppsättning. Och det råkar vara så att det finns några platser till övers. Så att är man intresserad av att komma och lyssna på det här den 14 mars, då hör man av sig till Ellen hos oss på Carnegie, Ellen Mjön, och programmet kommer ut, om det inte redan har kommit ut idag, på både Twitter och LinkedIn, så kan man gå ut och titta om det finns någonting där som man är intresserad av.
Bra, i Malmö med andra ord.
I Malmö.
Härligt. Fredag, ny avsnitt Penserpodd. Stort tack för detta. Kul och podda, Örjan och Robert.
Tack själv.
Tack för att man fick komma hit.
Ja, men du, stort tack. Och till er som lyssnar, tack för att ni hänger med oss. Nästa vecka så ska vi försöka dyka upp på torsdag redan. Men tills dess, trevlig helg och trevlig vecka. Vi hörs. Tack. Denna podcast är utgiven av Carnegie Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med Carnegie i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster och även Carnegies hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.carnegie.se. Vänligen notera att investeringar i finansiella instrument, inklusive fonder, är förknippade med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ingen del av Penserpodden ska uppfattas som investeringsrekommendationer. Ingen av informationen är heller att betrakta som investeringsrådgivning, då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap. De uppfattningar som redogjorts för i podden återspeglar de medverkandes uppfattning för tillfället och kan därmed ändras. Externa gäster i Penserpodden framför sina egna åsikter, och de kan avvika från Carnegies egen uppfattning. Carnegie frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut som för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagarens användande av informationen i podcasten.